Jag behöver kissa bara innan.
Ja, gör det, gör det.
Jag ska fan testa greppet nu.
Ja, gör det.
Puss.
Puss.
Så länge. Nu är jag tillbaka.
Är du där?
Men nu har jag knäckt gåtan.
Berätta, förstod du hur jag menade?
Ja, ja, verkligen. Det var väldigt tydligt och väldigt märkligt att... Alltså, det känns jättefel. Smutsigt nästan. Det är ju någon form av stimulansgrej, tror jag. Alltså, att hålla... Men håll... Ja, det är väldigt speciellt. Det måste... Ja, obehagligt.
Du brukar ju skryta om att du känner jävla massa ungdomspolitiker.
Brukar jag skryta om det?
Ja, det brukar du. Du brukar prata om dina politiska kontakter.
Okej.
Tar de mycket ladd, eller?
Nej. Nej, alltså, ja, du tänker på den här koksskandalen nu. Som ja. Briserade. Jag har varit väldigt sugen på att köpa såna här servetter och topsa varje plats jag besöker.
Som ett litet gräv för podden.
Vi kanske ska göra det under turnén, när vi åker på bokturné. Topsa oss genom koppartjuvarna Sverige.
Men såg du Nooshi Dadgostar, alltså Vänsterpartiets ledares svar?
Ja, det är intressant. Vi kommer ju, tror jag i alla fall, prata lite om en konflikt du och jag har varit med om den här veckan. Och jag tänker osökt på den när jag ser det här svaret. Du kan väl läsa, eller ska jag göra det? Jag kan googla fram. Jag skulle uppskatta om till exempel Aftonbladet själva kunde kontrollera alla sina toaletter och sina anställda. Det låter ju del som Magda, det är det här duro. Man fokus förflyttar lite grann.
Ja, men framförallt är det ju så jävla...
Efter det skulle man kunna diskutera åtgärder från våran del. Ja, men det var roligt.
Framförallt är det ju så jävla hjärndött svar. För att Aftonbladet stiftar inga lagar. Det är ju det som är hela liksom essensen i det här grävet som Aftonbladet står bakom. Att politiker stiftar lagar där man förbjuder innehav och bruk av narkotika. Och sen brukar man det själv inne på toaletterna i sina egna lokaler. Det är det som är själva liksom hyckleriet.
Du faller in i den här tonen som varenda skribent har haft den här veckan. Möjligtvis kanske inte Oshin.
Aha, jag kanske har missat det i så fall.
För hyckleritonen.
Ja, men jag sitter ju som sagt i Chile.
Jag kan också förstå det här hyckleriargumentet när det kommer till vissa företrädare, i princip alla, för... Kan vi säga det här, Pascal? Jag måste nästan fråga dig. Jag vet, alla partiledare har ju en väldigt liksom, hård ton vad gäller gäng och narkotika. Men vi vet ju en sak, eller hur? Kan vi berätta det här?
Du menar att...
Mm.
...har varit under utredning för just
Cola.
Sitt bruk av kokain? Mm. Det är alltså en av partiledarna helt enkelt.
Precis.
Den här utredningen har varit hemlig, men det har ju via mina... Ja, vad ska man säga... polisiära kontakter.
Ja, ja, det här och du har det ju från inte bara ett håll. Det är ju så här, det är uppgifter som du hade som journalist hade du kunnat agera på de här så att säga.
Ja, ja, verkligen. Verkligen. Jag tror att det finns redaktioner där ute som har, jag vet att det finns redaktioner som har försökt få loss den här väldigt hemliga utredningen.
Precis. Och då kan man ju bli lite matt ändå. För mig, människor får leva sina liv som de vill. I mångt och mycket. Men man ska ju helst inte stå och skrika en sak och vara väldigt dömande mot andra och sen göra det själv.
Nej, nej.
Nej, men sen ska man, det här är ju lite så här gammaldags fältsidning på något sätt, på ett härligt sätt. Men det är ju också så att det är ju toaletter som används av väldigt många.
Ja, exakt. Det är ju svagheten i granskningen, att vem som helst kan komma in på toaletterna.
Det hade varit liksom värre om det var Kristerssons toalett. Det enda jag skulle vilja topsa, det är egentligen Kristerssons, den här dunderfesten han ska ha.
Efter den festen vill jag där topsa.
64. Nej, men under festen ska jag gå kontinuerligt med de här kokainservetterna som kostar 150 spänn för 4 stycken. Jag ska lägga hela nästa förskott på det. Då ska jag topsa efter varje besök. Jag lovar dig att det kommer vara kokain på de servetterna. 100%.
Men hur kan du vara säker på det?
Jag har gjort min research som den nöjesreporter jag en gång var.
Berätta.
För första gången jag gjort research. Jag vill ju ta mig in på de här festerna. Jag vill se vad fan som försiggick där inne. Och jag började skicka ut sms.
Vänta, vilka fester?
Ja, men de här där de drar cola. Det
okay.
är ju på fester. Det kanske inte framgår i artiklarna, men det är ju sena fester där kanslimänniskorna såklart slinker ner någon politiker på kvällen där. Det är väl gissningsvis den plats där politiker karriärer kan dö på den och födas på de här festerna, gissar jag. Men bilden jag fick var inte så smickrande. Jag ska läsa upp ett sms här från en politisk, vad du kallar mina politiska som jag skriver om, kontakter, källor, ja, försänkningar.
Dina politiska kontakter.
Jag ska bara bläddra fram det här smset. Efter att jag tjatat kanske 30 gånger på att bli inbjuden på den här fest så får jag svaret då. Det är från ett av de utpekade partierna, den här personen är engagerad. Så får jag svaret: jag var på en sån fest en gång. I 6 timmar så lyssnade jag på människor som bara pratade om tåg.
Va?
De var... Och då undrar jag, de kanske liksom...
Ja, de var upprörda över liksom tågsituationen i Sverige. Att tågen kom för sent och så.
De var stenhöga och trötta på att pendla till sina liksom voteringar.
Men är du säkert att de var höga?
Man måste ju liksom sitta och tjacktugga käkar om man ska prata om tåg i 8 timmar engagerat. Nej, jag vet ingenting om de var höga, men beteendet är ju väldigt, väldigt misstänkt.
Ja, ah, okej. Okay. Så då slår du fast här, som den grävande journalist du är, med djupa politiska kontakter, att...
Det är inte narkotikapolitiken som är problemet, det är tågen. Alltså, SJ ställer in var tredje tåg till någonstans, såg jag någon push här idag. Det måste bero på att de har knarkat bort tågpolitiken.
Under de här festerna.
Ja. Det är tips i alla tidningar.
Den här veckan är vi sponsrade av Carglass och Johannes, det är EU...
Mamma.
Ja, det är väl det. Är du redo att berätta nu om den här historien?
Hon är borta nu, va, morsan?
Ja, men hennes arv lever ju kvar.
Jag har hennes testamente med mig, för det är ju så att mamma, hon var ingen bra bilförare, det vet ju lyssnare av den här podden. Man kunde se henne åka på med skrikande motor på 2:an eller 3:ans växel i 120 blås mellan Hallstahammar och Sala. Och man kunde se henne köpa refugerna, för att hon var ju närmast blind. Hon satt framåtlutad. Och det var ingen som fattade varför. Vi pratade ju förra veckan om Carglass spotters. De som är ute istället för att spana på flygplan så spanar de efter Carglass Protect. Den här magiska vattenavvisande vindrutebehandlingen som Carglass har, som kostar 398 kronor. När man behandlar utan... Alltså vattnet bara rinner av som magi när man kör över 60 km i timmen. Och det var det mamma testade hela tiden. Det var därför hon åkte som en dåre, framåtlutad genom Västmanland. Och stod ju folk längs vägarna där och spottade mamma. Inte spottade, utan som spotters.
Ja.
Och en av dem arbetade ju på Carglass.
Men vadå? Så det är mamma... Jag fattar inte.
Han var ju morsans spotter. Han tittade på den här galna kärringen som körde runt i Västmanland. Men så fick han en idé. Carglass Protect. Hon sitter ju framåtlutad för hon är stenblind. Hon kan inte ha någon vindrutetorkare som yr över rutan. Hon behöver ha Carglass Protect.
Ja.
Och han kontaktar mamma. Och hon gillar ju miljön. Så i sitt testamente skrev hon: om ni ska använda den här idén, då måste ni tänka på miljön. Och Carglass, de återvinner 100% av allt bilglas som byter ut.
Ja, det är ju det, liksom det nya...
Det är nytt glas.
Ja, exakt. Som, alltså, morsan är väl... Ja, de borde ha en bild på henne på liksom huvudkontoret, tror jag.
Ja, men det ville hon inte.
Inte?
För hon ville att Carglass Protect skulle tala för sig självt. Och hon var ju virrig på slutet.
Det vet vi.
Därför samarbetar ju Carglass med alla försäkringsbolag i Sverige, eller hur? Det gillar ju du, Pascal, som också är virrig.
Ja, det är ju så att man kan boka en tid hos Carglass utan att först kontakta sitt försäkringsbolag. Vilket du, jag och din mamma då när hon levde alltid hade svårt för att göra. Det är inte roligt. Utan här liksom går man in på Carglass och så tar man hand om skadeanmälan åt den. Det är superenkelt.
Det är verkligen otroligt. Och vi har en kod, rabattkod, Pascal O. Johannes. Säg den, Pascal.
Pascal, också bokstaven O, Johannes.
Och med den så får man alltså Carglass Protect gratis när du lagar eller byter en vindruta. Det är bara uppge koden. Otroligt, va? För Carglass.
För mamma.
För mänskligheten.
Carglass Protect.
Protect.
Men är du en översittare eller? Jag har aldrig fått den bilden av dig, men jag visste inte att andra tyckte det.
Vem har sagt att jag är en översittare?
Skojar du?
Nej, alltså nej.
Vi blev ju efter förra veckans podcast när vi pratade om Attila Joldas kontaktade av honom. Han startade en sorts chatt med oss på Facebook.
Jag minns kukhuven, men jag minns inte översittare.
Ja, så först
du är ingen snäll, skrev han.
Ja, men först vill jag ju säga bara att fan, jag är emot att man ska liksom prata om saker som sägs i vad ska man kalla slutna rum.
Privata rum.
Ja, exakt. Det är vi väl båda emot liksom. Men det här var ju... Det var ganska chockerande för att han gick på så jävla hårt.
Ja, alltså bakgrunden är ju att han har fört något korståg mot kändisar-kommenterar-kontot på Instagram i försvar, som någon sorts ridderligt försvar av Johanna Blad. Och vi skämtade lite om hans aggressiva ton då i hennes kommentarsfält. Och sen fick vi den aggressiva tonen.
Ja, alltså vi skämtade ansiktet. Väl inte bara. Vi tyckte väl också att det var liksom lite märkligt.
Av en person som har en ganska hög svansföring när det kommer till egentligen allt. Hur man ska bete sig i massa olika situationer.
Ja, en sorts liksom allmänrådande moraliskt rättesnörare gillar han ju att se sig som. Och han har ju framförallt varit emot liksom mobbing och machokultur. Och då blev vi ju lite konfunderade när vi såg att han gick in i kändisars kommenterars kommentarsfält. Och men insinuerade...
Ja, och framförallt har han väl pratat väldigt mycket om machokultur. Och han har ju även varit ute och pratat på skolor, han har pratat om mobbing. Och när man då ser kommentarer från honom där han pekar ut och den här kändisar kommenterar personer bakom kontot då. Som, man skriver väl att hon har blivit mobbad och därför beter sig som hon gör. Och skammar henne då för det. Raljant om att hon inte blir bjuden på någon födelsedagskalas. Och det blir ju det blir väldigt, väldigt märkligt. För då begår han ju de brott han ju har velat cancella andra för i 400 år. Eller?
Ja, men exakt. Och det var väl det vi reagerade på. Och vi hade liksom... Det var ju inte för att vara elak mot honom eller trycka till honom, utan för att vi helt enkelt tyckte att det var fel att man inte beter sig så om man har drivit den liksom kampen med fanan högt genom alla år, och sen plötsligt när det passar ens egna syften, då kan man trycka till folk på ett mobbaraktigt sätt för deras trauma. Vi tyckte att det fanns någon sorts liksom dissonans i det beteendet och det budskap han har förespråkat. Och då startade han då den här chatten med oss. Och du har inte
alltså skrivit... Han twittrat om att jag är översittare, eller var jag minns inte att han skrev det här.
Han skrev det i, han kallade oss bland annat för QQ-den, och vad var det mer?
Jag kallar gärna QQ-den för QQ-den, jag bläddrar här. Jag vet i helvete, han har ju kallat mig det här helt missat. Jag stod och höll på med Dino, min son då samtidigt, och försökte hålla en ganska mjuk ton i chatten.
Ja, du ville att han skulle ringa dig och sånt.
Ja, han ville ju prata i sitt första meddelande och jag sa, ring om en timme. Då har jag skrivit klart för dagen. Sen gick det 2 dygn innan jag fick ett aggressivt svar. Och sen när allting var över, då klev du in och började skriva.
Ja, men jag...
Ja, nu hittar jag det här. Du har haft översittarbeteende så länge jag känt till dig, så det är ingen som är chockad.
Ja, så och är du en översittare?
Jag har helt missat det här, för jag är in i en rant där jag frågar honom om varför en person som är opinionsbildare som pratar i paneler på skolor inte kan vara liksom mottagare av kritik i offentliga rum.
Ja, exakt.
Men alltså, är jag en översittare?
Alltså, jag har ju bara haft dig som chef under några dagar när jag var nyhetsreporter. Och du vet ju vad jag skrek till dig då. Från min plats där jag stod ute på något jävla slott nere i Portugal. Och du skulle ha en nyhet snabbt som fan. Vad skrek jag till dig då? Över en jävligt raspig lina.
Det har blivit som de andra idioterna vid desken. Så man kan väl nästan kalla dig för översittaren där. För fin för att ta input från sig chefer och medarbetare och kollegor och sådär.
En fritänkare, en fritt svävande molekyl som Stefan Sauk brukar kalla sig själv.
Ja, men det här stör mig fan. För att, varför har då Attila som slåss så mycket för den här typen, alltså mot den här typen av översittarbeteenden, varför har vi då haft en så härlig relation under de åren vi jobbat tillsammans? Varför har han skrivit snälla saker till mig på Instagram varje gång? Det är något påhittat som han nu plockar upp för att kunna hämnas mig. Jag ser nu att han har även börjat skriva något som är anonymt på threads om oss här. Alltså det är så jävla bizarrt. Alltså man får ändå hålla sig till någon form av sanning. Gissningsvis syftar han på att jag var en CP-hård, ursäkta ordvalet, C-ordet hård chef på Expressen, som många andra var. Och det har jag väl ett ansvar i, men det var ju också mitt jobb. Det var ju också något krav som ställdes på mig. Eller?
Ja, nej men verkligen. Och jag skulle inte hålla med om att du var en hård chef. Jag var ju rätt upprörd när jag skrek det där från Portugal på dig. För att du ville ha en push snabbt som fan på att någon deltagare i mästarnas...
Någon höll på drunkorna, du sa vi sparar till i höst.
Ja, för jag var ensam på plats.
Profil.
Men skitsamma.
Men jag tror, egentligen tror jag att det här handlar om ett ganska vanligt förekommande fenomen. Kanske särskilt i Joldas skroet där man ju enbart livnär sig på sin popularitet samtidigt som man försöker föra ut sina åsikter. Det här med att man förväxlar sitt själv liksom, med det man gör i offentligheten. För vi var ju väldigt tydliga när vi alla gånger pratade om att vi kritiserade det han gjorde. Knappt hans värderingar och verkligen inte honom som person. Men han blir ju, han försvarar sig på samma sätt som en MeToo-man som ska rädda sin karriär. Som att allting når in längst in hos honom. Fast det handlar liksom om att han har haft en lite bedräglig ton i hur han rapporterar om amning. När han får det framstå som det mest stigmatiserade som finns i det svenska samhället. Det måste man kunna frikoppla från sig själv. Och det här får man ju tänka på Jens Lillesand som vi pratar om.
Sir.
Va?
Sir Jens Lillesand om jag får be.
Du ger honom någon form av adelsmärkning här, vad det heter.
Ja, i podden. Jag tycker han förtjänar det.
För vad?
Ja, men han, dels, vi tycker ju väldigt mycket om Jens. Så han är ju, liksom, han är ju en udda fågel i liksom, kultursverige som jag tycker väldigt mycket om. Så jag tycker du ska ha respekt när du tar hans namn i din mun.
Apropå bokmässan, så sågs ju du och jag på bokmässan det här året.
Ja.
Och då stod jag med deckarförfattaren och din gamla kollega Johannes Helåker.
Just det.
Och han berättade sen i sin podd, Pascal och Johannes, att ni bråkat länge. Och nu på bokmässan blev ni sams.
Ja.
Och det här hängde inte jag riktigt med på, men jag upplevde att det var väldigt god stämning. Ja. Och jag fick stå och ta massa fina foton på er och så här. Ja. Och du var väldigt, väldigt trevlig på alla sätt och vis.
Och det här är då P3-klubben med Nanna Olofsdotter Hallberg. Och som intervjuar då Jens Lillestrand som är kulturskribent.
Sir Jens Lillestrand.
Ja, Sir Lillestrand. Om den här förvandlingen, för han har varit ansett som ett svin, otrevlig. Vi har ju pratat om det i podden, sen skrev han en lång artikelserie. Och på bokmässan i år så hade jag någon form av konfrontation med honom kring alla gånger jag snackat skit om honom. Han är väl kulturvärldens svar på Johan T. Lindvall lite grann. Så här kotlettfrisyr och stek, fast... också inte jättehög självkänsla. Eller?
Nej, men
det reporten Johan T. Lindvall.
Ja, men vi pratade ju om den här texten som Jens Lillesand skrev i Expressen och att det var kanske den bästa idén som en kulturskribent har fått de senaste 10 åren. Rubriken på den första artikeln var väl något i stil med så här: jag har insett att ingen egentligen tycker om mig.
Ja, det var väldigt starkt och han skulle lära sig att bli omtyckt. Och vi kan lyssna på vad han säger om vårt bråk på bokmässan när jag då gick fram och konfronterade honom klockan 2 på natten på Park, heter hotellet så.
Bara. Vad konfronterade honom om?
Jag tror att jag bara sa, du vet att vi har snackat en massa skit om dig i vår podd och vi gjorde det i en livepodd här i 20 minuter igår.
Just det,
och
så.
Då låtsades han inte veta vem jag var en stund och sen kom han ihåg detaljerade uppgifter om vilka krönikor jag hade redaktörat för honom på Expressen.
Du så brukar ju inte... säga att du skapade Jens Lillestrand.
Jag byggde honom, har du hävdat. Och det är det som har satt sig hos honom. För det var det första han då, efter de här krönikorna rådde upp. Du har inte byggt mig, det var några krönikor. Hur kan du säga något sånt? Han hade inte distans nog att förstå det orimliga att jag skulle hävda att jag byggde en kille som har haft en karriär i 15 år längre än mig. Och som jag har jobbat med i 12 minuter.
Men vilka jävla 12 minuter? Det var ju det förändrade hans liv uppenbarligen. Det var ju då du skapade monstret. Liksom. Det här...
ja, verkligen. Det här... Vi kan lyssna på vad han säger om bråket.
Jag är så glad att du uppmärksammar
ja,
det här.
Nej, jag
för
såg
det här
det, jag tänkte
är
på det,
va? Mitt extrema nya liv.
Ja, kan du inte berätta från ditt perspektiv? Hur upplevde du mötet? Och...
ja, men jättetrevligt. Så här, nu ska jag liksom prata...
Johannes är ju väldigt trevlig, får man säga.
Med Johannes och sen så var Nanna där och jag pratade med henne och liksom... och det var så här små sabbigt därför att det är sant att Johannes och Pascal pratade om sig och mig i sin podd. Och jag liksom försökte bara på alla sätt, så här, menar, utan att liksom bli som en fjäskig idiot, men ändå försöka vara liksom rak, men ändå försöka hitta liksom den positiva vinkeln i allting.
Och det lyckades. trivdes ju med.
Ja, och jag är så här, och
han var jätteglad med
hela mässan var så här, jag hade sånt extremt flow. Jag fick liksom nya kompisar och jag sjöng liksom karaoke med Lydia Sandgren och var så här, det var som i slutet på filmen Groundhog Day där Bill Murray börjar spela jazzpiano och isskulptera och rädda barn från att ramla från träd.
Det roliga är att det han har fått mycket skit för, Jens, är att han skryter. Det första han gör i den här förklaringen att han börjar skryta om vilka han vilka han umgås med. Det är en ganska stor bild av sitt liv.
Men jag måste bara fråga, nu gör det på Sir Jens Lillestrand här igen. Hade inte ni återförenats och liksom förbrödrats under den här kvällen på Park?
Ja, men grejen är så här, jag kände då, där och då att jag älskade honom. Det var ju också min enda bra kväll under hela bokmässan. Som att det hade varit många fiaskon som ledde fram till den här kvällen när jag förbrödades med Jens. Och så var Victor Malm där och Nanna där som jag inte kände men som jag efter det kände väldigt stark värme inför. Men så fick jag ju, när jag då hörde avsnittet så tänkte jag, vad fint. Sen fick jag ett sms från en annan person som hade hört Jens förklaring. Och det liksom omkullkastade allt på något sätt.
Vad stod det i det smset?
Ja, men teorin som framfördes, jag ska inte namnge personer i fråga för att jag... Den här personen stöter på Jens ofta i olika arbetssammanhang.
Är det en politisk kontakt till dig?
Nej, det är det faktiskt inte. Det är en kulturkontakt. Det är kanske den här kulturkaren som är med i podden ibland. Garcia Malmqvist, Lindqvist. Personen säger att, fattar du inte Johannes? Jens spelar ju bara. Det här är ju skådespel. Han har ju lärt sig nu vad han ska göra för att bli omtyckt. Men det är inte Jens 2.0. Det är beta-versionen 1.97 som utvecklarna snart drar tillbaka. För att det är för kass. Alltså det är fake. Förstår du vad jag menar?
Ja, men det är klart. Men det skriver att, han ju också. Alltså,
att man inte kan göra den här förändringen. Men det som är omkullkastande med det här. Alltså för man kan inte göra det på riktigt. Man är ändå den man är. Och det hör man när man börjar skryta direkt här. Men det innebär ju att Jolda sa ju rätt. Jag är ju den jag är. Jag var ju otrevlig, det vet du. Det har ju Magda sagt.
Du är precis som alla andra där borta vid desken. Du är en jävla översittare.
Jag kommer stå där som Attila och skrika kukhuvud i folk. När den här fasen går över. När utvecklarna drar tillbaka den här beta-versionen av mig. Som jag så uppskattar.
Vad minns du mest från din pappa i barndomen?
Jag minns nog två saker. Det ena var när han renoverade allt till ett gammalt 1800-talstorp vi hade. Då kom det alltid en finne som hette Manno dit. Och han, jag vet inte om det var någon form av slavarbete. Han var väldigt gammal när han klättrade upp där på taket. Och så åt han bara en massa tekakor. Alltså hur många som helst. Och drack te under tystnad väldigt länge. Vi sitter och tittar på Manno. Och ibland kommer han att vara tomte på julen. Det minns jag väldigt väl. Och jag minns när han, att han byggde... han gjorde så här... Det här var så jävla fint. Han tog tegelpannor då när han renoverade och använde dem för att bygga som ett, liksom en vattenfall och fors där jag kunde ha båtar, barkbåtar som åkte med små segel i.
Manno eller din farsa?
Nej, det var min pappa. Nu, du menar att Manno är pappa?
Jag vet inte, jag blev konfunderad där.
Ja, det minns jag väldigt starkt.
Ja, fint.
Manno luktade aldrig svett fast han jobbade hårt.
Okej. För mig är det dels alla bilresor jag och pappa gjorde runt om i Stockholm och Sverige på väg till träningar och matcher. Och vi hade alltid samma Beatles-kassettband på, år efter år. Jag minns liksom fortfarande låtordningen. Första låten...
Det är därför du har samma förhållande sätt till musik. Att du bara lyssnar på en artist om och om igen.
Ja, men kanske.
Låten av Winnerbäck.
Kanske. Ja. Första låten var I Saw Her Standing There. Andra låten, Love, Love Me Do. Tredje låten, min favorit, Twist and Shout. Fjärde låten, A Hard Day's Night. Femte låten, Help.
Var det din favorit då eller nu?
Då. Så, alltså... Fortfarande i vuxen ålder, varje gång jag hör I Saw Her Standing There fade ut så väntar sig min hjärna att den ska följas upp av Love, Love Me Do, fast det är liksom 30 år sedan.
Och, det är så fint.
Ja, jag vet. Och varje gång jag hör Beatles så tänker jag på pappa och mig själv i någon av de där skrotbilarna som pappa hade, liksom Mercedesar som byggdes 1971 men som vi får omkring i genom årstiderna 1994. Men ett annat minne som finns lagrat i mig, som kanske går än djupare och som också är kopplat till pappa, det är en slags kombinationsminne. Det är ett ljud och en lukt. Och ljudet är en tidning.
Den här korvarna i badkaret eller på toaletten på den här pizzeria profeten när han torkade köttet.
Du menar
när Andrea pizzeria.
Du menar när han hängde chorizos när han hängde upp tarmar för att göra chorizos i duschen. Det var hemma hos oss faktiskt, ja. I vår privata bostad. Nej, det här är ljudet av en tidning som prasslar klockan 6 på morgonen när han vände blad, och sen lukten av liksom morgonbajs som trängdes ut från den lilla toaletten på Starris. För pappa gick alltid upp först av alla i familjen och liksom började varje dag med att tömma tarmen inne på den här lilla toaletten precis vid ingången och läsa DN.
Det är din motsvarighet till liksom morgonkaffe som letas in i sovrummet.
Ja, men lite så, för här i Chile då skriver jag ju precis som hemma i Sverige om morgnarna, och Benjamin, han har lärt sig det. Han har lärt sig mina rutiner och att han inte får störa mig på morgonen. Så han och Linnea lever ju sina liv liksom parallellt utanför den stängda dörren till mitt skrivrum.
Som strykrädda katter. Lek inte förrän pappa är klar. Nej, inte stoja nu.
Jag har ju jobbat på...
inte gråta, inte gråta. Det kommer gråta ännu mer om pappa hör dig.
Alltså jag har jobbat på Expressen, så jag har inget problem med att skriva liksom i oväsende. Nej, de går runt där utanför den här stängda dörren och hälsar på hundarna, äter frukost, packar hans kläder och hans liksom lunchlåda som han ska med sig till förskolan. Och sen så kommer de in, säger hej då och sen åker de. Och jag har tänkt på det där, jag vet såklart inte, men jag är ganska säker på att om Benjamin liksom har en indie-podd om 35 år och berättar om sina minnen om mig, så är ljudet av de knappande tangenterna när jag skriver mina böcker om morgnarna basgången i hans barndom. Vad tror du Dino kommer minnas av dig? Är det ljudet av när du liksom girigt gräver i en pillerburk, kastar ADHD-medicinen i munnen och mumlar superkraft?
Knaper på den. Aha. Det kanske är knapret och den här liksom kemiska andedräkten jag får då. Så han kommer, då kan man tänka pappa. Men då är jag i alla fall närvarande. Alltså, både ditt minne av din pappa och Benjamins liksom föreställda minne av dig, det är en frånvarande pappa. Han pågår någon annanstans.
Ja, jo, det är sant. Det är faktiskt sant. Nej, men vad tror du på riktigt kommer vara ditt Didons minne av dig?
Jag vet inte. När vi lagar mat tillsammans kanske. Och han bränner sig ofta. Han blir sur. Han gillar att steka grejer nu. Det är väldigt fina stunder.
Vadå, du låter dem jobba liksom vid spisen med liksom olja och skit?
Ja. Han älskar skiten. Alltså han är aldrig så glad som när han får manövrera en stekpanna med på liksom sjuans värme.
Det låter ju riskabelt.
Han är väldigt försiktig som tur är. Alltså det kanske är problematiskt, för han kanske lär sig saker lite långsammare än andra. Men det gör ju att han inte gör illa sig så ofta.
Okej, ja, det låter...
Hoppas jag.
Jag skulle aldrig låta Benjamin...
Någon SOS-människa lyssnar och gör en orosanmälan.
Ja, men när vi skolade in Benjamin på förskolan här i Chile, de första veckorna, eller de första dagarna var det, då gick jag upp vid 5 på morgonen för att hinna skriva innan vi satt oss i bilen och åkte in till Vainar vid 7:30. Det här gjorde mig jävligt trött, som du förstår, så jag liksom... Jag drack enorma mängder kaffe medan jag satt där och skrev i mörkret. Och en av de där månaderna när vi först passerat romernas tältstad och sen cirkusen Mexico on Ice som är i stan. Det är så.
Är det på is?
Alltså jag vet inte, jag funderar på att gå dit. Linnea och Benjamin vill gärna gå dit. Jag har sagt att jag gärna släpper dit dem. Men det känns som att liksom se division 4 hockey i Sverige, att se liksom mexikaner göra konster på is. Vad känner du för det?
Det känns ju som att, framförallt känns det som att det inte är is. Det låter jättedyrt att kuska runt och frysa en is, eller?
Ja, jag vet. Det är lite Dubai-känsla över det hela. Jag blev väldigt förvånad, för varje år när vi är här så är det någon ny cirkus. Men det brukar liksom vara klassisk svensk cirkusskott i stort sett, fast med bättre
känns
djur.
Känns som att skäggiga damen fortfarande lever vidare i Chile.
Ja, men det kan jag tänka mig. Det är nog mycket liksom mycket lyteskomik och sånt inne på cirkusarna. Mm. Och djurhållning som väl inte skulle liksom applåderas av Miljöpartiet kanske.
Nej, det är mycket, mycket möjligt att du blir cancel för din djurhållning, bara den.
Vadå, jag räddar ju hundar här i Chile. Och nu när vi körde förbi, den här har varit här i 3-4 veckor. Alltså sen vi kom så den här cirkusen Mexico on Ice stått där vid infarten till Vainar. Tycker du jag ska gå dit?
Ja.
Ja, jag kanske gör det nästa vecka då. Vi får se om den inte packar ihop snart och åker vidare. Men det känns som det går väldigt bra. Chilena verkar väldigt fascinerad av den här isen. För att den har alltså funnits här i en månad nu.
Ja. Den är bara gått i konkurs. De är bara lämna skiten och draget. Det var aldrig någon is. Det där är nog bara en scheme för att blåsa folk på pengar. Du har säkert investerat i det utan att du vet det.
Ja, men vi passerade då när Mexico on Ice, som jag kanske då ska åka och kolla på nästa vecka för poddens räkning, för att kunna recensera de här mexikanerna som åker skridskor.
Känns som att åka rollerblades.
Skata
lite.
Ja, men när man kör in i Vainar, då ser man ju dels det här fängelset som jag berättat om, där jag spelade fotboll när jag var yngre, där inne, när de skrek Rovio, Rovio, Rovio. Och sen ser man...
Vad betyder det nu igen?
Den blonde.
Blondinen.
Ja, den blonde, den blonde, den blonde. Och sen de här liksom låga, slitna husen. Och samtidigt som det här liksom vecklades ut framför mig, då förstod jag att jag kommer fan inte kunna hålla mig från att kissa. För jag hade druckit såna enorma mängder kaffe. Så Linnea som körde bilen, jag sa, kör snabbt som fan nu, för jag måste verkligen kissa. Problemet var ju att förskolefröknarna, alltså det var ju känslosamma avsked från Benjamin, så då kunde jag inte låna toaletten inne på förskolan, insåg jag. Så medan Linnea gick ner mot centrum efter att jag hade lämnat Benjamin, då satt jag kvar i bilen utanför förskolan och liksom jag fick panik. För det fanns ingenstans att kissa där. Det är liksom ett bostadsområde. Och alla butiker och liksom kaféer som finns i hela Vainar, de öppnar inte förrän 10. Så sittande i den här jävla bilen utanför en förskola hittade jag en... Någon chilenare hade missat pantningen och slängt en tomflaska liksom, en bit från bilen. Så jag hoppade ur bilen, tog fram den här tomflaskan, satte mig i bilen igen och kissade i den. Men jag var ju väldigt nervös, som du förstår. Det här är ju Sydamerika. Det skulle inte se så bra ut om jag blev tagen med byxorna nere utanför en förskola i Chile. Jag vet ju vad de gör med ficktjuvar här, om de liksom kommer på dem. Har du sett dem
flippen? Vad hade hänt med dig?
Nej. Ja, men, ja då, förmodligen. Jag hade nog kunnat bli alltså, lynchad om de liksom hade trott att jag var en pedofil.
Du är också blondinen. Det är lite exotiskt och äckligt på något sätt.
Ja, exakt. De skulle tro att jag tillhör någon internationell liksom, pedofilliga som satt och tillfredsställde mig själv utanför förskolor. Nej, de...
En kille från den här cirkusen tror de att det är.
Nej, men de med ficktjuvar, liksom, de virar fast dem på platsen där de tagits som någon sorts skampåle. Och sen liksom fick tjuven stå där ett tag. Särskilt om det liksom han har gett sig på en, så här, ja, men en äldre dam kanske, eller en kvinna med ett barn. Då, liksom, då visar man ingen nåd verkligen. Tycker du om det?
Men det är bara, du tycker om det?
Nej, tycker du om det?
Nej, jag är ganska förlåtande. Tänker mig att till Joldas tycker om det.
Nej, han tycker
han
nog
inte. Förlåtande.
Nej, han tycker nog inte. Eller det är nog från fall till fall, tycker han i så fall.
Ja, exakt.
Det beror på brottet.
Konsekvent moral.
Nej, men det gick bra. Jag blev inte påkommen, men det skvätte lite i bilen såklart. Det är min syrras lånebil som jag lånade av henne också. Men det har inte berättat för henne.
Var tömde du det här kisset någonstans?
Jag pantade faktiskt flaskan. Det finns kanske två liksom, ställen i Vainar där du kan panta flaskor. Det är stora, liksom, vad fan ska man kalla det? Stora hönsnätställningar där folk bara lägger sina flaskor. Men jag hällde ut kisset först innan jag då pantade den här flaskan.
Men varför kissar du inte i skogen?
För det fanns ingen skog där. Det är liksom, jag var tvungen att vara kvar utanför förskolan ifall att Benjamin skulle liksom börja gråta och ställa till kaos där inne. Så jag var tvungen att vara kvar där. Och det fanns ju ingenstans att kissa. Så jag var ju tvungen helt enkelt.
Shit, vilket drama. Men tror du att det gick bra?
Ja, tack. Tack. Men det jag tänkte på, det jag ville fråga, det är en ganska personlig fråga. Vad har du för grepp när du rastar kobran?
Alltså kissar, är det rastar kobran?
Ja, men slår en sjua. Drillar.
Jag slår sjua, det känns drilla. Jag försöker tänka. Jag sitter ju ofta ner.
Du är en sittkissare?
Ja.
Aha. Okej.
Okay. Jag kan säkert jolla vända mot mig nu, men för något märkligt skruvat sätt. Att det är en pås för att jag vill verka snäll för att jag är en översittare egentligen. Ja, men jag tror inte... Vad fan gör jag?
Nej, men om du står...
Håller jag i vänster hand fast jag är högerhänd, tror jag. Eller gör jag det? Nej, höger. Jag vet inte. Jag kan inte för... Varför är det här så svårt? Hur gör du?
Ja, men jag har ju liksom en slags forehand, eller vad man ska kalla det, om man ska snacka tennis. Handflatan uppåt. Jag är ju högerhänt, så armbågen i en vid vinkel utåt höger. Tummen upp, pekfinger och långfinger ja, under ollonet.
Okay, jag tror det var handig. Okej, okay, ja, men det är identiskt. Oklar ja. Hand dock.
Ja, men det är liksom, det är det traditionella. Det är liksom standardgreppet, eller vad man ska säga. Men
klassiskt grepp.
Ja, klassiskt
liksom. Det är alltså kisseriets motsvarighet till Heimlich-greppet.
Ja, men exakt, exakt. Men det finns faktiskt ett annat grepp som jag bara sett en enda man använda. Vet du vem?
Christer Lindar. Ett bultband.
Nu får du nog utveckla det.
Jag tänker att han skulle få ryggproblem om att hon, eller framförallt handproblem. Han kan inte köra en enhandsvattning.
Nej. Men min pappa använder ett annat grepp. Det är liksom ett slags inverterat grepp. Det är en backhand, eller vad man ska säga. Jag kallar det för dödmans hand. Ska jag förklara det?
Det är det där med båt, va? Man sätter en grej på handen, eller fyrhjuling, om man kör en fyrhjuling. Om man ramlar av ska inte den skena in i någon människa eller sådär.
Ja, exakt.
Man ska inte, ja.
Men så här,
alltså, det stänger av motorn om man tappar greppet.
Exakt, så man inte blir påkörd av liksom båten eller den här fyrhjulingen då.
Och han har någon liknande funktion, att han liksom kan strypa penis.
Ja, jag vet inte, men det ser liksom...
motsvarighet.
Nej, men om du är högerhänt, då ska armbågen framåt i vinkel. Liksom. Sen vrider du handen så att handflatan är neråt. Långfinger och pekfinger hamnar till vänster om snoppen och tummen till höger. Ser du liksom det här greppet framför dig?
Ja, jag gör det framför mig och det drar ju, alltså det är jättejobbigt i hela axeln och allting.
Ja, exakt. Mm. Jag såg pappa kissa så här när jag var liten och då försökte jag härma det. Men det föll sig liksom aldrig naturligt, för det är ju inte naturligt att hålla skinnspiken på det sättet. Så efter liksom några trevande försök så återgick jag till det mer traditionella greppet. Och det är väl det jag fortfarande använder mig av. Nej, men för när man är barn, då vill man göra allt som, ja, men som sin pappa gör. I alla fall liksom upp till en viss ålder. Och Benjamin är i den åldern nu när jag är hans, ja, men stora hjälte. Jag är liksom, jag är mer. Jag är en gud. Jag är Diego Armando Maradona. Och fan vad fint det ändå är. Häromdagen...
Lika frånvarande pappa som Diego också.
Häromdagen såg han mig tappa en lins, en kontaktlins, när vi simmade i poolen. Och efter det så har han gått runt och sagt jag tappade en lins, jag ser ingenting. Och liksom härmat mina rörelser. Och hävdar att han också har linser.
Gulligt.
Ja, det är så fint. Och som jag berättade för dig, han vill hela tiden liksom sitta på mina axlar och upptäcka världen tillsammans med mig. Se den ur samma vinkel som jag. Men det kanske finaste ögonblicken vi har här i Chile, det är... Jag vet inte om du har gjort det med Dino, men har du legat och hållit om honom i en solstol, mage mot mage, medan du liksom drar dina händer längs hans solvarma rygg och han trycker sig mot dig för att han fryser och du känner liksom det droppa från hans hår av klorluktande poolvatten?
Ja, jag älskar skiten.
Ja, men det är otroligt. Det är ju liksom det mest intima man kan vara med om med sin son, tror jag. Men alltid när jag gör det så fylls jag av både liksom lycka och vemod. Lycka för att, ja, men det är så intimt, så härligt. Men vemod för att jag vet att det inte är särskilt lång tid kvar innan jag inte kommer få hålla honom så längre eller han vill ligga på min mage.
Det har jag tänkt så mycket på de senaste veckorna. Jag vet inte om det är någon fas hos mig snarare än honom. Att, alltså han förändras ju så mycket. Det är liksom, till skillnad från Jens Sir Liljestrand och Joldas radikalisering som kanske är övergående då. Och pågår då kanske i några år. Men alltså han förändras ju på en månad, så här, en person. Och den personen kommer sedan aldrig tillbaka igen. Och det är så sorgligt.
Nej, jag vet. Och jag tänker på det när jag går omkring med honom där uppe på mina liksom verkande axlar. Att snart kommer han inte vilja sitta där uppe längre. Först kommer han att vilja ta min hand bara och sen inte ens det. Jag vet inte, det är som något så här, jag tänker på liksom livets kretslopp eller vad man ska säga, eller far och son relationens kretslopp, att först var han i mig liksom, en produkt av min kropp. Sen var han på mig. Sen kom han vara bredvid mig och sen om några år så kommer han vara utom synhåll, inte vilja upptäcka världen med mig längre. Avståndet mellan oss, det psykiska, men alltså kanske framförallt det fysiska blir ju större för varje dag som går.
Jag kan knappt, just nu är jag kan knappt tänka på de här sakerna.
Ja, men därför var det så fint, för att jag, Benjamin, är sällan helt ensamma. Men i lördags så ville Linnea vara lite själv. Så jag tog med mig Benjamin och åkte till Huasco. den här stan som ligger liksom, vad är det, kan vara 2 mil vad blir det, västerut, där gubben Gonzales, min pappas farfar som hade 56 erkända barn, levde och verkade och ja, kanske framförallt befruktade kvinnor
och spred diverse sjukdomar.
Det vet jag inte. men jag och Benjamin, vi gick omkring på den här strandpromenaden och det första vi gjorde var att vi hittade liksom ett tomt tivoli som drevs av några kringresande. Det var 3 sådana här hoppborgar bland annat. Och det var en otrolig känsla att ha det alldeles för oss själva. Sen tröttnade vi på det, så vi gick vidare. Vi åt en pizza. Det är det enda han vill äta nu för tiden. Pizza och majonnäs. Han har blivit en riktig chilenare. Och så satt vi där på en bänk liksom, åt vår pizza och framför oss i havet så såg vi en kille som paddlade kanot. Och plötsligt slog han runt i vattnet och tappade sin paddel. Så han fick liksom simma in medan han boxerade kanoten framför sig. Det var Benjamin väldigt fascinerad av. Jag försökte förklara att han kan inte ta sig upp i kanoten. Han har inte krafterna, men Benjamin fattade inte riktigt.
Du hjälpte inte den här personen?
Men det är ju en stor stenmur mellan. Man sitter ganska högt upp och de var liksom, kan ha varit 50 meter ut i vattnet. Vad ska jag göra? Kasta mig och hjälpa honom att boxera in kanoten. Lämna Benjamin där. Ja, exakt. Och bakom den här haveriet till kanotist så ligger liksom enorma fraktfartyg som väntar på att lastas av i hamnen. Det är så jävla fascinerande, för de har korsat Atlanten, gått runt Patagonien nere vid Kap Horn och följer nu den här kalla Humboldtströmmen som jag pratat om upp längs den sydamerikanska västkusten med sina tusentals ton av last. Och sen liksom lastas de av i lilla Wasco som kanske har 40 000 invånare. Jag förstår inte hur deras hamn kan vara så enorm. Det förklarade jag inte för Benjamin, men vi vandrade vidare längs strandpromenaden bort till...
Du googlade heller inte så här, jaha, det är här man fraktar grejerna dit. För det är väl billig skatt. Det orkar du inte kolla upp.
Nej, det gjorde jag
inte. Du sitter mest och funderar på dödmans hand.
Ja, men vi vandrade vidare längs den här strandpromenaden bort till piren. Och den är gul.
Men vänta, är inte det här dödmans hand och grejer? För Wasco är ju också känd för sina många incestfall.
Nej, det är inte Wasco som jag det ska säga.
Just det, i grannstaden där han är där han var och härjade gubben Gonzales. Jag tänker om din pappa kanske har fått med sig någon skit ner. Som Skellefteåsjukan som ju då finns primärt i Skellefteå. Någon form av incestuös störning i utvecklingen. Jag vet inte exakt vad som sker.
Ja, kanske. Det kanske är något arv från gubben Gonzales, det här dödmanshandgreppet när pappa kissar.
Det är en felkoppling i hjärnan.
Men vi gick bort till den här piren som ligger längst ut på strandpromenaden. Och det finns liksom lite marknad runt om där de säljer krimskrams från, ja, men mestadels från Kina. Det kanske är det de här fraktskeppen har med sig. Och under piren så bor en liten familj om 4, alltså enorma sjölejon. De är så jävla stora. Har du sett ett sjölejon på nära håll?
Det tror jag inte. Jag googlar detta. Ja, nu ser jag. Jo, jag har sett dem. Jag har varit väldigt nära dem i San Diego. Det var en strand där det bodde jättemånga.
Ja, men exakt.
Man kunde gå ner och klappa dem. De är jätteläskiga, det vågar inte jag göra.
Nej, de framförallt luktar de väldigt äckligt också. Men de här sjölejonen, ja, de fanns där redan 2001 när jag kom till Wasco första gången. Och den här, jag och Benjamin nu, vi kom dit samtidigt som fiskarna rensade sin fångst. Och då kastade de ju det här avfallet till den här sjölejonfamiljen.
Åh gud, äckligt.
Ja, det luktar faktiskt för jävligt. Och sen kommer det också så här 50, 60, kanske alltså uppåt 100 måsar som kastar sig ner från himlen. Liksom hungriga, helt galna. Och så kommer också pelikaner liksom flygande från bergen i formation.
Och nästan gubben Gonzales ättling kastas in där för att käka. Och hela tiden, man ser aldrig hans handflata, man ser alltid det här dödmansgrepp över resterna.
Ja, men Benjamin älskade det här, han ville aldrig gå därifrån. Men till sist lyckades jag i alla fall. För jag ville att han och jag skulle åka till stranden. Har du ibland tänkt på vad du skulle göra om du upptäckte, genom kanske ett gentest, att Dino faktiskt inte var din son rent genetiskt? Att Magda hade knullat snett, så att säga.
Jag skulle tysta ner det för att inte kunna bli av med Dino.
Ja, men du har tänkt tanken, eller hur?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort, konstigt nog när du säger det. Du kanske väcker den i mig nu och jag börjar fundera på varför det finns väldigt små likheter med mig. Men jag tror att jag primärt skulle foka på att det här får fan inte komma ut så tillvida att Dino är borta varannan vecka.
Ja, men, jag, men har, du, liksom, har du verkligen aldrig tänkt den tanken att så här, det finns en chans att han faktiskt inte är min son rent genetiskt?
Nej, men det kanske är mina översitta Jens, Sir Jens Liljestrand-drag då, att jag tänker att det är otänkbart på något sätt.
Men du hade tystat ner det. Jag skulle, jag vet inte om jag hade tystat ner det, men jag hade med 100% säkerhet ändå fortsatt att betrakta Benjamin som min son. Jag hade nog varit arg på Linnea, lite besviken. Kanske.
Det är klart, men det var, jag tyckte det var lite vad är det Jolda säger, kukhuvigt gjort.
Ett skitbeteende.
Han använde sådana konstiga ord. Ja, dock säger Jolda aldrig fittigt. Nej. Men det hade det också varit. Men i och för sig, det var taskigt för mig att mörka det för Dino hela livet i och för sig. Han kanske har en rätt att få veta det här vid något tillfälle.
Ja, nej, men jag hade alla.
Jag är ju en översittare.
Ja, men jag har känt, jag har tänkt på det då och då så här. Det kan vara så.
Har du tvivlat eller vad kommer det här av?
Nej, men jag har aldrig tvivlat.
Det här har du inte ventilerat så mycket.
Nej, men jag tror att alla män, eller jag trodde i alla fall fram tills jag pratade med dig nu, att alla män någon gång har tänkt tanken så här, tänk om han faktiskt inte är min son, för det kan man ju aldrig veta. Men jag hade alltså med handen på hjärtat aldrig någonsin liksom. Det är klart jag inte skulle lämnat honom eller så här. Jag vet inte, i hans värld, oavsett liksom vilka gener han har, så är ju hans pappa den enda pappa han känner. Och jag kan ju inte tänka mig att leva utan honom.
Ja, det kan ju också förklaras av att jag ju var instängd på landet i ett hus med Magda under den enda tänkbara befruktningsveckan. Det hade varit extremt speciellt om jag då får reda på det, att det fanns någon gubbe på vinden jag inte känner till eller så.
Ja, men jag tänker ju allt oftare att ha barn, det är lite som att ha ett så här extra organ, en typ lever som lever oskyddad utanpå kroppen och som kan liksom vandra iväg lite som den vill och bli skadad.
Mm, för jag tänker också att man själv blir för varje dag mer som den här, tyvärr blir man också till slut som en jävla blindtarm, men i början så blir man mer och mer som, ja, som säger en mjälter, något känsligt på utsidan, för det är så jävla sårbart och det tycker jag bara förvärras. Man tänker att man ska vänja sig.
Ja, men ju mer rörliga de blir, desto mer sårbar blir man ju själv, för att man kan ju inte ha kontroll på dem hela tiden.
Ja, och även inför ens egna beteenden så man ju förmodligen inte snappar upp de värsta.
Ja, men tycker du att jag och Benjamin är lika till utseendet?
Nej, det skulle jag inte säga riktigt. Han är lik någon, fan heter den här killen som brukar vara med ett tag där han var på middagar, fan heter han? Liten då. Det är någonting med ögonbrynen. Och det här lite härligt farliga ögonen. Alltså de är snälla, men det kan slå över också.
Ja, jag förstår likheten du tänker på. Nej, men jag tänker mer på, alltså han har ju liksom lite rödlätt hår. Vilket...
Det har ju inte du. Även om du kallar det för Rovio så är du ju väldigt mörkhårig.
Ja, men han har ju väldigt lite av mig i sig rent fysiskt. Men det här skulle komma förändras under den här lördagen när vi åkte mot stranden. För vi
kastade han sig då bland fiskarna och började käka som dina släktingar?
Nej, jag drog med honom från de här jävla sjölejonen. Och sen satt vi oss i bilen och körde ut mot Wasco. Då kör man liksom in i ett ökenlandskap. Och det finns så mycket att kolla på. Så att Benjamin somnade medan jag for förbi de här små byarna som har ploppat fram där. För i Chile
det är
finns...
fina, så när han sover och man åker ensamma tillsammans.
Ja, jag vet. Det är otroligt.
Det är vackraste stunderna. Otroligt.
Ja, men i Chile finns det ju en lag som säger att man helt enkelt får ockupera mark som inte tillhör någon. Det kallas att göra en doma, en övertagning. Och efter ett visst antal år, som jag förstår det, utan att vara expert på chilensk fastighetslagstiftning, så blir den här marken din helt enkelt om ingen gör anspråk på den. Liksom.
Som hela squatters-grejen i USA och framförallt utvandrarna då, som jag ändå referensar har till det. Att man sätter sig ner på en mark och tar den.
Ja, men exakt.
Skatt för några år.
Ja, men så längs liksom hela kusten norr om Wasco så har små sådana här samhällen vuxit upp på klipporna mellan sanddynerna och Stillahavet. Folk har byggt små hus.
Eller är det vanligt folk liksom?
Nej, det är vanligt folk. De har liksom byggt små hus, skapat de här små samhällena. Det är väldigt enkla hus i det här otroliga landskapet. Och nu är det sommar här, så folk har semester. Så de här samhällena och stränderna, de lever verkligen. Folk bor i husen och liksom sätter upp provisoriska stånd där de säljer skaldjurs empanadas, alltså piroger och ostempanadas, säljer glass och sötsaker. Och man ser liksom på människors ansikten att de är lyckliga. Det är semester, det är deras sommar. Det här de har slitit för hela året. Att vara på stranden med sina familjer de här dagarna och bo i de här liksom enkla husen. Så man ser hur de liksom vandrar runt mellan de här husen, går in hos grannarna, grillar, super hela nätterna igenom på stränderna. Men medan jag körde med Benjamin försjunken i sömn där bak, så minns jag en tid när jag och Linnea var här. Det var en av de första gångerna vi var i Chile tillsammans. Jag tror att det var när jag skrev Råttkungen, alltså 2018. Och den gången var vi kvar i Chile ända till slutet av april. Och de sista veckorna så var de här små samhällena övergivna. Det var liksom, dörrarna var reglade och man hade satt upp liksom så här plåtskydd för fönstren för att inte få inbrott. Och det var lite som ett undantagstillstånd, typ som The Last of Us. Det var bara jag, Linnea och de här tomma, långa stränderna och igenbommade hus. Och ja, det var jävligt deppigt. Och så här stora flockar av raggiga, hungriga gatuhundar som blev smalare för varje dag.
Som du fyllde bilen med.
Nej, det gjorde jag inte. För de var, det här var ju precis när vi skulle åka hem, så jag hade inte tid eller liksom orkat att förbarma oss över ännu en byracka. Nej, men det som var fint var att vi hade liksom, ja, men kilometer efter kilometer av liksom strand för oss själva. Och jag minns att jag fick en så jävla lust att bada naken i de här enorma vågorna som slår in från Stilla havet. Så jag en dag bara tog av mig alla kläder och rusade från bilen rakt ut i de här, ja, med stora vågorna och liksom rullade omkring naken. Min Linnea förfärad såg på liksom hur jag visade allting. Det var inte vackert, jag var inte ståtlig när jag liksom rullade runt där naken.
Hon har inte sett dig naken innan dess?
Jo, men kanske inte liksom med benen vitt särade liksom på väg in så här sandig och jävlig, på väg in med en våg skrikande.
Och den doften som för tankarna till din pappa på morgnarna.
Nej. Ja, men vi var så,
jag tror inte jag förstod var den kom ifrån.
Ja, men vi var så unga då, vi var så kära. Det är vi ju fortfarande, men det är mindre lekfullt nu. Det är färre nakenbad, färre gånger det bara är vi två. Och medan jag körde igenom de här liksom levande samhällena, då tänkte jag att någon gång ska jag åka hit igen, bara med Linnea, bara vi två. Och då ska jag fan kasta mig naken i vågorna igen. Men så insåg jag också att ja, det kommer få vänta några år. För numera handlar det mesta om, liksom, om Benjamin för mig och Linnea. Och målet med den här resan, Chile-resan, förutom att han skulle lära sig spanska och gå i förskola här, så var att han skulle bli blöjfri. Hur går det för Dino med att bli blöjfri?
Vi har inte inlett detta.
Inte? Vad är han? 7-8?
Nej, men det är ju mäckigt på vintern. Och vi fuckade upp det i somras genom att bara inte orka.
Ja, för oss har det gått så jävla bra. För det handlar ju mycket om liksom värme.
Man lever ju med hundarna och hönsen. Det gör ju inte så mycket. Du vet ju om man är blöjfri. Eller alltså, du kan inte avgöra om det är hundkiss överallt. Nej, du har inte rumsrena hundar.
Ja, men det är ju som du säger. Det handlar ju mycket om så här, ja, det är svårt på vintern. Här är ju sommar så han går ju ofta runt naken. Det har gått extremt enkelt. Han älskar skiten. Han vill springa iväg och kissa hela tiden. I
det är
vatten.
Väldigt mycket bilder på honom i olika stadsmiljöer där han står och kissar i brunnar och sådär. Det verkar vara en ny hobby.
Ja, men exakt. Han liksom kissar i vatten, på gräs, på sand. Han liksom testar olika underlag, eller vad man ska säga. Och fram till i lördags egentligen så fick jag ju hålla skinnspiken åt honom. Han begrep ju liksom inte riktigt att man var tvungen att höja den eller sänka den för att inte få kiss på byxorna som han hade nedhasat.
Det var lite av en vattenspridare liksom.
Ja,
en
men exakt.
Vattenslang löst. Det for omkring.
Ja, exakt. Men så i lördags när vi kom fram till den här stranden som var fullpackad av folk, så bar jag ut honom sovande ur bilen och sen liksom ruskade jag om honom och ställde ner honom i sanden. Och han blev så jävla lycklig. Han rusade som jag mot liksom vattnet. Och vi badade och sen la vi oss på våra handdukar. Och plötsligt så sa han: pappa, jag måste kissa. Och jag sa, ja, men gå ner och kissa i vattnet bara. Liksom. Det är ingen som märker. Men han vägrade. Han ville ha lite privacy. Så vi sprang iväg och ställde oss en bit bort från alla människor. Och när jag skulle liksom greppa tag i snoppen för att hålla den åt honom, så föste han bort min hand. Och tog tag i den själv. Stolt uppspelt. Han liksom kollade på mig och log. Och du vet ju att vissa saker kan hoppa över en generation.
Det var precis min tanke.
Ja. Jag sa bra Benjamin, men så tystnade jag mitt i meningen. För sen såg jag hur han liksom justerade greppet om den lilla ostkroken. Medan han...
Vaskogreppet?
Ja, han hittade liksom rätt. Han greppade den så stadigt, så självklart.
Den döde gubben Gonzales hand.
Ja, jag märkte ju att han höll den som min pappa, som sin farfar. Han höll den inverterat. Det var...
Herregud.
Det var död mans hand. Jag såg först hur det liksom droppade och sen sprutade kisset ur honom. Det var en imponerande stråle ur en så, ett så litet organ.
Men det är gubben Gonzales kraft har ju släppts fri nu. Den är lös. Farlig.
Ja, men jag såg hur han liksom... Hur han kilade fast den i det här dödmans handgreppet. Och då förstod jag att jag behöver aldrig mer tveka på om han verkligen är min son.
För det kommer ju finnas ganska många barn där ute som undrar, vem är min pappa egentligen? Varför kissar jag så här? Jag har fan ett nytt knullträd från kulturvärlden. Medievärlden.
Oj, spännande. Ditt förra gjorde väl succé?
Ja, det var otroligt.
Är det här lika bra?
Jag vet, det är mindre komplext, men det har ändå någonting. Det gjorde något med mig när jag hörde det.
Din rakare berättelse.
Ja, det vet fan. Vi behöver nog fingera namnen för säkerhets skull. Ska vi etablera spelarna här? Och så får vi bipa.
Hej, ja, Bamse, starkaste vår Bamse. Vem han tycker inte om att slåss.
Vi har ju liksom grundknullisen, en av dem. Och det är ju...
Oj, bra namn. Bra, är det stjärnan i uppsättningen?
Ja, vem får det vara? Det är genomgående knullaren, en av de två.
Ja, men hon får vara farmor då.
Okej, farmor, ja. Och sen har vi...
Det är namnet känt jag till. Det är kanske en ny upcoming star i den här ensemblen.
Ja,
men
om man kan se till den här kulturknullvärlden så kan man säga att det är rising star för nu i alla fall.
Ja, men han får väl vara Brummelisa.
Ja, perfekt. Ja, och sen har vi...
Oj. En till stjärna.
Är det vargen?
Ja, stygga vargen. Ja.
Feisty liksom. Ja, och sen har vi då...
Lilleskutt.
Och sen har vi...
Ja, men det är väl minihopp, va?
Jag vet ingenting om personen, men det är säkert minihopp. Ja, men så här. Men det börjar med visselblåsare, och det är ju stygga vargen. Stygga vargen får korn på någonting. Blir galen. Stygga vargen har ett ex. Och exet är Brummelisa. I ett Bamse-universum kanske det är lite... spretigt. Men i vårt Bamse-universum är det helt rimligt. Och i kulturvärlden är det också det. Hon har ett ex och det är Brummelisa. Och den här Brummelisa har sedan de var tillsammans fått en jävla knullkarriär.
Aha.
Det är suspekt på många sätt. För när jag har frågat runt om honom så får jag bara höra att han är en nobody. Men det som visselblåsaren får höra, det är att han nu ligger med farmor. Okay. Och farmor är ju gift. Ja.
Aha.
Och det stör stygga vargen, så hon berättar det för sin vän Lilleskutt. För de är bra vänner.
Okay.
Och samma veva så går då Lilleskutt på en fest med massa media och kulturmänniskor. Och de här politikkontakterna som jag skryter om men egentligen inte har är väl där, kan jag tänka mig. Det är bra namn på festen och det här skvallret börjar gå. Men framförallt så börjar ju Lilleskutt berätta om det för sin kompis. Och kompisen är Minihopp. Och Minihopp kan förstå ändå varför stygga vargen är sur. För hon har också haft ett märkligt uppbrott. Och där det liksom kändes som att något skavde utan att hon riktigt visste det. Och när de står och pratar om detta, då kommer farmor in i rummet. Och i handen har hon Brummelisa. Knullkillen alltså.
Oj.
Alltså mitt bland folk för hon fram liksom, den här otrohetsaffären pågår alltså mitt bland människor. Och det börjar ju tisslas och tasslas. Och farmor går också fram och hälsar på det här gänget. Men Minihopp vägrar hälsa. Minihopp säger, kan inte röra dig för jag äcklas av dig, till farmor.
Oj.
Ja, farmor börjar gråta. Rusar, stormar ut. Medan knullkillen studsar efter. Men. Och det sen får höra, för det här är ju väldigt intressant. Det är att den här killen, alltså Brummelisa, det här, han gör karriär. Alltså, det här vet jag ingenting om, ska tilläggas. Men jag får sms på sms från människor. Det är det enda som pågår i min telefon just nu. Om den här mannen. Och han är oerhört romantisk. Och komplex. Och extremt snygg. Och liksom lite dum. Och så går han och säger en sak som är lite speciell. Jag har ett stall av kvinnor. Har inte alla det?
Oj. Så han, okej. Det är liksom, det är en kulturman vi ser födas här.
Alltså man trodde ju att man inte kunde knulla sig till makt riktigt, att det var en myt, men kanske har han gett sig fan på att spräcka den.
Alltså jag...
Men jag vill bara informera alla om att det händer saker där ute.
Ja, men det är, jag är glad att du gör det, att du visar mig.
Skutt och Minihopp, de kör vidare. Och Brummelisa, alltså det är ju gubben Gonzales varning på henne. Honom.
Den här veckan så är vi sponsrade av Nextory.
Mm.
Och du, för det första är du ju en stor Nextory-vän.
Mm.
Men det är också så att du har pratat väldigt mycket om en speciell bok som är skriven av John Ivy de Lindqvist. Men inte bara det, du pratar väldigt ofta också om ditt möte med honom.
Ja, lite för ofta. Ja, men det här kopplar ju till Nextorys hela mission. Alltså, de vill ju göra böcker tillgängliga för alla. Och det vill jag göra nu. Trots det jag var med om med John Ivy de Lindqvist, den otroliga författare. Sommaren 1985 heter hans bok. Den rekommenderar jag alla att lyssna eller läsa på Nextory. Men jag träffade honom på bokmässan.
Just det.
Vi är ju till och med samma agent.
Ja.
Och jag gick fram till honom och sa att jag älskar boken. Och att vi har samma agent. Och den här boken, i den så hittar ju ett gäng ungdomar på en skärgårdsö en sjöjungfru som de tar hem. Hon är skadad. Och det var, alltså när han såg mig där, den här speedade bokmässig Johannes 3 på natten utanför någon bar. Alltså han tittade på mig som att han just hade upptäckt en sjöjungfru. Och han visste också kraften i sjöjungfru, hur farlig hon var. Han sa inte ett ord. Han bara log lite primariskt mot mig och vände sig om och gick.
Starkt ändå.
Men trots det, med Nextorys mission så vill jag sprida den boken till alla, för den är underbar. Och jag antar att det var jag som var jobbig, jag förstår honom. För du vet hur speedad jag var på bokmässan.
Har vi någon rabattkod att bjuda lyssnarna på?
Ja, nextory.se/pascaljohannes. Där kan du gå in, och det är ett supererbjudande, 6 veckor gratis för nya och gamla medlemmar. Det är ju nästan otroligt. Så det gäller såklart inte om du är en aktiv medlem, men nya och gamla, gå in på nextory.se/pascaljohannes och läs Ivide. Kanske kommer han gilla er mer än han tycker om mig. Det gläder mig i så fall. Ni kommer i alla fall älska boken.
Tack, Nextory! Du, grattis till oss. Såg du den här inbjudan?
Nej.
Vadå? Är du inte inbjuden till Guldboksgalan?
Jaha! Den där tröstinbjudan vi fick av vårt förlagforum.
Ja, för hur var det nu? Berätta om turerna förra året och berätta vad Guldboksgalan är också.
Det är när man säljer, jag kommer inte ihåg hur många böcker det är.
100 000 tror jag.
100 000 på ett år. Och sen är diamant, platinum, 200-300 000. Vice versa kanske. Platinum, diamant låter kanske rimligare, den ordningen. Och förra året, den sker väl i februari någon gång.
Ja, det är Bonnierförlagen som arrangerar den.
Ja, så det är en ganska liksom oauktoriserad guldboksgala kan man säga. För det finns ingen för författare.
Ja, men det är de bäst säljande författarna inom Bonniersfären kan man säga.
Mm. Och förra året så satt vi och räknade våra exemplar. Och vi var långt över när det dök upp en bild på Instagram där det firades. Det var guldboskala.
Läckberg stod där med en platinum eller diamantbok i handen och Vivica Sten var där. Och,
mm. Och vi mässade varandra. Har du fått någon? Har du kommit bort i mejlen? Spam. Vi sökte mejlen. Fanns ingen inbjudan.
Det var någon av oss som skickade ett mejl också till en förläggare, va?
Det var du ju.
Ja, jag kunde inte hålla mig. Jag ifrågasatte.
För du mejlade.
Ja, jag frågade då Ebba Östberg, vår älskade förläggare. Hur kom det sig att Pascal Johannes inte fick en inbjudan till Guldboksgalan när jag hade sålt en bra bit över 100 000?
Hon tänkte Sir Pascal Engman. Och sen svarar de, vadå? Jättemärkligt. Om någon brytpunkt, det är en års... Man ska sälja 100 000 på ett år, fast fram till ett datum där vi felade på 600x, eller?
Ja, något sånt.
De hade glömt oss, va?
Jag vet inte, eller så vill de bara inte ha oss där. De tyckte att vi luktade förort.
Jag är i Thailand då.
Va? I år?
Jag bokade resan i samma sekund jag såg det här. I protest.
Vänta, vänta, vänta. När drar du till Thailand?
Jag kommer hem 2 dagar innan vår lansering, tror jag.
Och när åker du?
Av nästa bok, Nomaden. Jag åker 29, 27, 28 februari, kanske.
Okej. Ja, det är ju speciellt, som du säger. Alltså, du har ju lanserat böcker förr, va? Du vet hur det fungerar, eller? Du vet att alltså, boken då, i vårt fall, Nomaden, släpps då den, ja, vad är det, 19 mars. Men lanseringen, intervjuerna och sånt, du vet att de inte är live, va? De sker inte då den 19 mars, utan de pågår ju där 2 veckor innan kanske, börjar ju de.
Va?
Men då ska du sitta på en strand i Thailand. Du ska låta mig ta hela det arbetet själv, eller vad menar du?
Du gör det så bra. Du får gå på Guldboksgalan också. Du kanske kan hålla något tal där.
Vänta, Guldboksgalan är här den 5 mars, men då är du borta alltså, på riktigt.
Ja, ja.
Men det är ju helt sinnessjukt.
Blir du arg nu?
Alltså,
minns du förra året när du kom hem 2 dagar innan lanseringen och vi tog alla intervjuer på telefon?
Nej, det minns jag inte.
Nej, jag minns.
Jaha, men så du låter mig... Ja, men då var vi inte inbjudna till Guldboksgalan. Du menar att jag ska gå själv på Guldboksgalan?
Jag förstår du. Alla kommer ju titta på dig och tänka, men vänta, du är ju här med en bok som... Men det här är fel. Det är de bara trängt in här. Du har ingenting här att göra. Du är den bortglömde.
Oh, framförallt hatar jag ju att gå runt ensam.
Du är dödmans handmannen.
Jag hatar ju att gå runt och mingla ensam dessutom. Det är det värsta jag vet. Du brukar ju agera social krycka åt mig.
Ja, det är ju allt mer plågsamt att se dig fara iväg med blicken där du bara skannar av. Okej, där är 3. Alltså när du pratar med en person, vem det än är, även om du tycker om den eller inte, någon, men om det är någon liksom känd, framstående, vad det nu kan vara, eller chef, någon du måste så att säga leverera inför, då far du iväg med blicken väldigt ofta och då ser du liksom, det är som att det är en karta. Det är som att du lägger in liksom såna här pluppar på kartan där du ser, okej, 2 minuter här, sen kan jag döda 4 minuter hos den personen och där borta står en trevlig person 7 minuter och sen är 1 minut plågsamt där och då vet jag att toaletten är bara 30 meter bort.
Ja, då säger jag till alla,
du är liksom inte i ett enda samtal.
Nej, och sen säger jag, nu måste jag gå på toaletten och sen försvinner jag iväg hem.
Ja, sen kommer du aldrig precis tillbaka igen och lämna mig där.
Ja.
Ofta med både nota och socialt ansvar.
Ja, fan. Jag vet, det här kommer ju vara plågsamt också, för jag kommer vara irriterad på alla där. Jag trodde att vi skulle kunna stå vid en bardisk och vara irriterade på folk tillsammans över att vi inte var inbjudna redan förra året. Men nu kommer jag gå runt där med liksom, och vara lite full och lite irriterad. Du hör ju själv att det inte är någon bra idé att släppa iväg mig.
Vad ska du göra då? Alltså, vi kan väl hämta lite inspiration från Sir Liljestrand. Skryta mycket.
Ska jag göra det?
En förskott. Det är svårt att nästan alla där har ju högre förskott. Det blir väl konstigt.
Ja, det hör verkligen. Särskilt
för att siffror.
Särskilt för att man måste dela förskotten med dig också.
Jävligt patet. Vad fan ska du göra då?
Jag vet inte. Ska jag hålla tal? Måste jag hålla tal?
Du måste ju tacka folk som har kommit ihåg att klistra in din mailadress i den här inbjudan. Och sådär. Ja, men du måste ju... Men vad ska du säga i det här talet då? Du måste ju... För jag märker, här finns ju någonting. Du är både arg på mig, du är arg på förlaget... Och vi har ju böcker kvar. Det här måste lösas. Vad känner du? Vad är du vill få ur det där på festen?
Ja, men jag vill ju dels visa liksom... Jag vill ändå vara tacksam för att jag äntligen får den här guldboken. Men jag vill också förmedla att det är ett år för sent jag får den.
Ja, men du kan ju ta lite inspiration från Attila Jollas. Alltså, jag tittar lite på vår tråd. Han säger ju till exempel... Sluta leka som snällisar. Jag är en person som säger det rakt ut.
Så du menar jag ska säga det rakt ut? Tack för guldboken, men det var 1 år för sent.
Det är väl bra. Okay. För han har ju hela den här unfuckable-grejen. Du ska visa att du står över de här.
Ja, just det. Det var hans nyårslöfte att han skulle vara unwithfuckable eller unfuckwithable. Han skulle inte ta någon skit i år. Och det ska ju inte jag heller göra. Så ja, okej. Okay, ja, jag är med.
Ja, kukhuven. Använder han frekvent. Bajsmackor. Ska leverera en bajsmacka rakt upp och ner. Eller lite så här Joldas konstigt språk.
Era kukhuven, skriker jag.
Kukhuven. Era jävla översittarbeteenden.
Det är bra, det är bra.
Och du riktar ett finger på var och en av dem. Du har mer förskott än mig. Du säljer fler böcker än mig. Och du får vara här varje år. Sen vänder du till Ebba. Hon är ju chef också, hon är inte bara förläggare.
Nej.
Vad säger du då?
Jag säger...
Jag kallar kukhuven för kukhuven. There you go.
Ja, det säger jag. Och vet du vad jag känner?
Nej.
Ni har pissat på mig i alla år, säger jag. I alla fall i ett år, får jag lägga till. Och då säger jag, nu ska jag pissa på er. Eller framför er, får jag lägga till. Så jag tar den här guldboken och sen lägger den framför mig. Framför mina fötter.
Och sen, på golvet?
Ja, på golvet.
Som Sigge Eklund?
Ja, men exakt. Filter. Ja, exakt. Exakt så. Det var det jag tänkte. Och det, liksom, nu börjar ju folk skruva på sig. Nu tänker de, vad fan?
Det här är unfuckable. Det här är Sir Engman.
Ja, verkligen. Verkligen. Och sen knäpper jag upp gylfen och... Ja, du, nu liksom, nu tar ju folk fram mobilerna, antar jag.
Ringer polisen.
Ja, det, någon gör ju det, någon jävel. Ja, men och sen tar jag ju fram den. Och fan.
Många frågar om att jag är omskuren.
Du tror Läckberg ropar ut någon fråga så jag får besvara den, eller? Förklara att det var det var några år sedan, men jag hade trång förhud, så det är inget religiöst det här. Jag avbryter mig där. Jag blir irriterad också för att Läckberg frågar varför jag är omskuren.
Nej. Det var helt tempo. Och sen då?
Ja, men sen ser ju Kristina Olsson är där och hon börjar viska till Vivica Sten och undrar, fan är det som pågår? För de...
Ja, de är förbrillade.
De ser ju hur jag vänder handen.
Ja, de är,
Nu är de rädda, för nu tror de att fan, killen har ju brutit handen.
Har inte skalven ekot efter Gonzales letat sig ända in till förlaget då? Förstår de inte vad som är på väg att hända?
Ja, kanske. De ser mig pissa på boken. Men sen när de höjer liksom blicken längs strålen, då ser de att jag håller skinnspiken i död mans
hand. Död mans hand. Det är timerskrap.
Är det det som är mitt timerskrap? Är det det jag lämnar efter mig till eftervärlden?
För det är dubbel botten redan med död, för det är död i branschen nu.
Ja, det är ju också.
Men du är äntligen unfuckable. Och unfuckable. So let's take-